Trevligt att se er. Hoppas ni upplever den här passionen som finns i det här mötet. Det är ju, när man lyssnar till var och en, så det är passion och det är glöd. Och det är väldigt viktigt att det finns glöd på vår insida. Jag läste idag i Lukas 12 när Jesus suckade och sa: jag önskar att det brann en eld på jorden. Det finns på hans hjärta. Vi ska läsa Galaterbrevet 4. Vi ska börja där idag. Anders har egentligen nästan citerat bibelordet som jag tänkte läsa. Galaterbrevet 4 och vers 19. Och framåt. Mina barn, det är Paulus, aposteln Paulus som skriver. Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta, tills Kristus har förkroppsligats i er. Om jag bara var hos er nu, så att jag kunde slå an den rätta tonen. Jag tror att den rätta tonen är väldigt viktig. I varje kristen människas liv så behöver det finnas den rätta tonen. I varje församlings hjärta och liv så behöver det vara den rätta tonen. Det finns så mycket toner. Det finns så mycket signaler som inte överhuvudtaget är konstruktiva. Därför säger Paulus också att om trumpetsignalen är otydlig, så gör sig ingen redo till strid. Så att tonen och signalen över ditt liv, över en församlings framtid och inriktning är oerhört avgörande. Och jag skulle vilja på ett sätt tala om någonting väldigt elementärt och grundläggande idag. Men jag har upplevt när jag har sökt Gud och talat med Herren om att det finns någonting på Guds hjärta som är kanske viktigare än mycket, mycket annat. Och det är det att det reses upp andliga fädrar och mödrar. Det har varit som en bön inom mig här ett tag att Österbotten, Finland, hela Europa behöver andliga fädrar och mödrar. För det finns en trend nu i hela vårt samhälle att man blir förälder allt senare. Och i Stockholms område så hörde jag att den här medelåldern för förstföderskor är över 35 år. Det var det närmare 37 år. Och det är väldigt sent att bli mamma som 37-åring. Det är inte för sent. Men i förhållande till Larsmo i norra Österbotten så är det väldigt sent. Och jag tror ju på det här med fruktsamhet. Och jag tror på det här med frukt. Och jag blev ju pappa väldigt tidigt. Och det har sina sidor. Men mognar gör man väldigt snabbt när man blir förälder. Åtminstone måste man det. Och jag tror också att det finns någonting i det här över den andliga människans liv. Att ju tidigare du blir förälder, desto mera kommer du in i den rätta tonen. Desto snabbare inser du vad det kristna livet verkligen handlar om. Och Paulus hade ju en nöd. Han skrev till Galaterna. De hade hamnat in i allt möjligt. Det hade kommit predikanter in i deras församling som hade predikat gammal lagiskhet på nytt. Och Paulus var bekymrad. Han sa: om jag ens skulle vara tillsammans hos er nu, så jag skulle kunna slå an tonen. Och verkligen tala om det som är det centrala, det väsentliga, det viktiga. Och det som han hade för sitt fokus, det var att det skulle växa upp mogna kristna som själv kunde föda andra människor i tron. Det här är den andliga livscykeln. Och det kan man kalla den här predikan. Den andliga livscykeln, för att den är väsentlig och den är viktig. Jesus själv arbetar ju med processtänkande hela tiden. Den ton han gav i början av sin vandring, så är riktgivande ännu idag. Han kallade lärjungar. Han levde tillsammans med dem. Och sen lämnar han dem. Och då skulle de göra jobbet. Hela den här metodiken handlar ju egentligen om en process. Att det kristna livet är en form av process när det ska formas nytt liv. Och jag har tänkt på ett träd. Det är en bild som alla tror jag kan ta till sig. Ni vet alla, styrkan i ett stort, stort träd. Det är så att ett träd växer ju inifrån. Och det får årsringar. Och det blir större och bredare och stabilare ju längre tid det får på sig. Och jag var faktiskt här för någon vecka sedan uppe i ett av våra största träd på tomten. I våran björk. Det var så att i vintras hade en stor gren brustit. Och jag måste såga ner den för den hängde farligt där över garagen. Jag tog stegen och klättrade upp. Och så märkte jag att på vägen upp dit med sågen i handen så fanns det flera torra grenar. Och det är väldigt farligt att klättra på torra grenar. Men om man har stabila, friska grenar under sina fötter så går det nog bra att klättra. Och så här är det med det kristna livet. Då det visar sig, när jag kom upp dit, så visade det sig att inne i kärnan av den här grenen så var det någon sorts röta. Och jag befarar att hela trädet har på något sätt drabbats av röta. Och det är inte bra. För det är en av våra absolut största, grovaste och ståtligaste björkar. Men rötan syns väldigt sällan utifrån. Den kommer inifrån. Och den har en tendens att börja växa också i ditt och mitt liv på insidan. Därför ska man så snabbt som möjligt reda upp saker som man bär med sig på insidan. För det är det friska kärnvirket i det andliga livet som ger tyngd och stabilitet. Jag tror ni håller med om det. Vi behöver ha stabila kristna i den här tiden. Som står och klarar av vindar och oväder och lite svängningar hit och dit. Församlingsbygge handlar om processer. Det är inte alltid så exklusivt. Det är roligt att vara på konferens. Och det är härligt när det är glass och tårta. Men man kan inte leva på det. Det krävs att vi äter av hela kostcirkeln. Både grönsaker och frukter och potatis och kokad mat. Och det här är församlingslivet i ett nötskal. Vi behöver ordentlig föda. Vi behöver bygga långsiktigt. Du behöver bygga långsiktigt. Få ingredienserna in i ditt liv. Så att du också sitter här och är en aktiv, brinnande troende. Om 10 år, om 20 år, om 30 år, om 50 år. Jag kan gå ännu längre, för vi har sådana som har suttit här. 60 år, 70 år. Vi tänker i generationer. Det här är ingen McDonald's service, utan vi tänker i generationer. Därför serverar vi ordentlig föda. Vi tror på att det ska vara ordentligt, inga såna här tillskott i maten som inte egentligen behövs. De brukar ofta ha ett E framför sig. Jag var och handlade med min syster här en dag. Hon hade läst en bok. Jag vet inte vad det var för en bok. Men det var någonting om något sånt här tillskott. Som är väldigt pop just nu. Hon gick och vände på alla paket. E205 och E114. Och sa, det här ska man inte ha. Och jag har aldrig någonsin tittat för på innehållsförteckningen. Men det kan hända att det är dags att börja göra det. Också i vad du äter i ditt andliga liv. Det är mycket extra tillsatsämnen som inte är bra. Kanske det är bäst att börja plocka bär och tillreda själv. Än att köpa de här färdiga kannorna med radioaktivitet i sig. Det var ett sidospår. Men det gäller också på det andliga livet. Det kan finnas ett och annat i födan som du laddar ner från internet som inte är så sunt och bra. Allt kan sammanfattas i Jesu sista ord till lärjungarna. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem hålla allt vad jag har befallt er. Görandet och lärandet. Det här är de två riktlinjerna, de två tonerna som hela ditt liv ska riktas efter. Du kan hitta på mycket i livet, men spegla dem alltid mot det här. Spegla alltid det du gör mot vinnandet och lärandet. Att göra Jesu gärningar, men också att lära dem. Det här är liksom det kristna livets ABC. Och jag tänkte jag skulle nämna om fyra steg i det kristna livet. De är lika förutsägbara som Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men det första är att vinna. Att vinna människor för Gud. Jag kan säga det handlar om det kristna livets kärnfunktion. Att vinna själar för evigheten. Att ständigt vara intresserad av att förmedla evangeliet till någon annan. Att överföra det du har fått på det mest enkla och naturliga sätt. Och jag såg det i Ulfs ögon när han talar om sitt motorcykelarbete. Det är precis det här vinnandet. Du ska köra ner ända till Odessa. Halleluja, då har man glöd. Det är många kilometer. 3600 kilometer. Men vad gör man inte för att kanske om möjligt få vinna något? Det är det Paulus säger. Han var beredd till uppoffringar för att vinna. Både mot greker och barbarer, mot judar, proselyter och alla kretenser. Han hade skyldigheter till att förmedla evangeliet till alla folk. Han var passionerad av att vinna. Att lyckas genom sitt liv överföra den tro han hade fått. Och jag kan säga, låt oss ha alla manualer till hands. Alla nät till städes för att slänga ut i alla möjliga vatten. Jag kan säga, vi ska inte börja diskutera vilka nät vi ska ha, hur grova maskor vi ska ha, på vilka platser vi ska fiska. Låt oss lägga ut våra nät överallt. Där det om möjligt simmar någon liten fisk. För alltid kan det fastna någonstans. Alltid kan du ha någon bibel eller någonting till hands. Och dra någonting ur jackärmen. För att förmedla de goda nyheterna. Halleluja. Tänk att få vinna en människa. Kanske genom att lära känna den här personen. Och genom en lång, lång process. Till slut få ge evangeliet. Halleluja. Jag kan säga det är en riktig lottovinst. Att få ge evangelium till någon som man har bett för en lång, lång tid. Jag ser på er. Ni har haft den upplevelsen. Många av er. Och det är också ett beslut. Jag vill uppmuntra dig. Ge inte upp med människor som du har bett för i långa tider. Ge inte upp, utan fortsätt att be. Fortsätt att så. Fortsätt att arbeta med de processer, med de människor som du har på ditt hjärta. Förr eller senare så kommer den här skörden, sådden, att gro till skörd. För att bli frälst, att komma till Kristus, är för många en lång, lång process. Och jag har fått mer och mer respekt för människors kamp och brottningskamp med Gud. Det handlar inte bara om kom snabbt fram här och ställ dig här och ta emot Jesus. Utan det handlar verkligen om att brottas med sig själv. Är jag redo att verkligen gå hela vägen med Jesus? Vi ska sluta predika ett enkelt evangelium. Det är en skymf, jag har sagt det för, det är en skymf mot den lidande kristna kyrkan i världen. Predikar vi bara 1, 2, 3 snabbt in i himlen och så lämnar vi människor. För många är det en otrolig kamp. Man brottas med Gud och man kämpar med sin släkt och med sin man, med sin fru och med sina tankar. Och när man väl kommer igenom så är det så viktigt att folk vet vad det handlar om. Att det inte är ett lättvindigt beslut så att man faller av nästa dag. Så det kan hända att du finns med här i vårt möte och du har brottats med Gud i många år. Gud har kallat dig, Gud har lockat dig, Gud har talat till dig. Allting har bara pekat i samma riktning. Fortsätt. Bibeln säger att den som söker han finner. Den som knackar på, för honom ska det öppnas. Den som har en längtan kommer alltid att bli mättad. Och fortsätt du, kära troende vän, att bara bedja, att bara tala, att föda människor fram till Kristus. Det här var ett exempel på det. Att bara be ut i födslobön din nöd för att människor ska komma igenom. För det är en kamp. Det är inte bara en kamp med intellekt och förstånd. Det är också en kamp i andevärlden. Det finns djävlar och demoner som står emot varenda människas frälsning. Bara fortsätt att be för dina grannar. Fortsätt att be för dina barn och för dina barnbarn. Fortsätt att be för dina syskon. Dina systrar och bröder som kanske inte är frälsta. Fortsätt! Du kommer att få skörda. Du kommer att få se en dag så har du dem med dig i kyrkan. En dag så är de med på cellgrupper. En dag är de med på konferenserna du åker till. En dag kanske de sitter på motorcykel med dig. Eller sitter bredvid dig på din vävstol. Vilket redskap du än använder. Det andra jag vill säga, det är vikten av att vi tar hand om människor. Att vi verkligen förankrar människor i tron. För det är en process det också. Allt för ofta har frukten lämnat att ligga på marken. Och det här är speciellt din uppgift om du har en människa under processen. Ta hand om den som du har fört till Kristus. Lämna inte bebisen ensam. De får inte lämna vind för våg. De som har döpt sig. Blivit frälsta. De ska tas in i processen av att veta vad de har gjort. Förankra dem, sätta dem in i vad det handlar om. I en bra mylla så det börjar växa och slå rot. Nu har vi också sett plantor som har planterats i en väldigt dålig mylla. Och det vill inte bli någonting. Nu har man gått och trampat på skogsskiften. Där tallarna inte verkar växa alls. Men så på samma skifte så kan vissa tallar vara 3-4 meter efter några år. Medan andra är som några krokiga små brännässlor. Jordmånen är viktig. En levande, sund, varm miljö. Halleluja. Oj vad det är bra att växa där. I en varm församling där man blir älskad. I en liten hemgrupp. I en cellgrupp där någon ringer dig lite nu och då. Det är en bra växtplats. Halleluja. Det är inte viktigt att förankra människor. Att jag tror inte på fri uppfostran. Jag har aldrig trott på fri uppfostran. Vare sig när folk blir föräldrar i det naturliga. Att bara lämna barnen vind för våg. Vi kan inte göra det heller när det gäller det andliga. Vi kan inte lämna nya människor med sina frågor utan att fostra dem. Förankra dem i Kristus Jesus. Ge dem rätt mat, rätt föda. Skapa rätt miljö. Och jag vill vara så praktisk att jag vill säga, om du får be med någon människa till frälsning så ska de ha ett besök av dig bara inom några dagar. Du ska vara väldigt snabbt i kontakt med de människorna. De som är sökta av Gud, som är mitt inne i en verklig kamp. Lev nära dessa människor så mycket du bara kan. Så ofta du bara kan. Ring dem, fråga om du får besöka dem, be med dem. Läs Bibeln med dem. Och vi har ju tagit fram ett väldigt bra material som heter Trons grunder. Den här kan du ha som ett hjälpmedel. Att bara tillsammans med dina nyfrälsta, dina sökare, dina bebisar, kan du sitta ner och gå igenom några enkla teman och diskutera, svara på frågor. Det här är det bästa hjälpmedel för det som vi har någonsin sett i hela världen. Det här fungerar, jag har prövat det själv. Suttit ner på både bensinstationer och bibliotek och in i bilen och på McDonald's. Det funkar överallt. Det är testat. Det tredje jag vill säga, ni tror jag anar punkterna här, men det är när dessa, om vi säger så, bebisar, nya människor i tron har riktigt förankrats. Kanske till och med, jag ska ta det som en parentes, kanske till och med har fått vara med på en Jesushelg och riktigt fått uppleva att man har varit i en sån här, på en drejskiva eller på en bakplåt som en deg. Någon som har knådat och riktigt bearbetat degen. Jag kan säga att när vi ordnar de här Jesushelgerna i församlingen, det är precis det här enda målet. Att om någon har kommit till tro och har mycket med sig i bagage, så ska man kunna avskilja en helg och bara åka ut, stänga av mobilen, höra uppmuntrande ord att fortsätta. Ta itu med lasten man har i livet, ta itu med synden som inte vill släppa, med vanor och beteenden som ibland sitter så hårt i personligheten så att man inte känner att man kommer vidare. Ibland behövs det stora saxen. För att, jag vill ta den bilden, torra grenar är farliga att ha när du ska klättra vidare. Låt Gud bara kapa alla dina torra grenar. Låt Gud komma med sågen och såga allt det torra. För att så växer man, så ansas man, så fostras man. Halleluja. Det tredje jag vill tala om, det är vikten av lärjungaskapet. Att verkligen komma in sen i den här processen av att bli tränad. För att det slutar inte bara med förankringen. Det slutar inte bara med att man på något sätt placeras i rätt mylla. Och får rätt miljö. Får rätt vatten och näring. Utan sen ska plantan börja växa. Och det är den viktigaste och mest känsliga delen i hela den andliga livscykeln. Här har jag sett tyvärr många av mina vänner stanna. För att viktiga frågor kommer in i bilden. Är jag beredd att inte bara följa utan också lämna? Är jag beredd att inte bara följa Jesus i allt? Är jag också beredd att lämna vanor? Lämna världen, lämna mitt gamla liv, ge upp mina beteendemönster. Det är inte alla som är beredda att lämna. Och Jesus konfronterade den rike mannen och sa, gå och sälj allt du äger. Men han gick bedrövad bort. Han var inte beredd att gå vidare. Många av, tyvärr, som vi har fått be här med under åren, som har tagit emot Jesus och kanske blivit andedöpta. Sen börjar den heliga ande peka på vattnet. Du ska veta att anden pekar alltid på vattnet. Alltid. Är du beredd att inte bara uppstå i ett nytt liv? Är du också beredd att begrava det gamla livet? Är du beredd att dö med Kristus och uppstå i ett nytt liv? Och här har många tvekat. Jag har haft vänner som har stått mig väldigt nära. Som jag har kämpat med ända fram tills det här steget här. Men sen blev priset för högt. Vad ska mamma och pappa säga? Jag är ju en uppväxt i en annan tradition. Vad ska min teologi krocka? Hela min barndom, hela min uppväxt. kommer emot mig när jag ska ner här. Hela mitt, egentligen allt vad jag har byggt upp i mitt andliga liv, det börjar dra. Och det kan vara tuffa processer. Vi har full respekt för det. Men jag säger det, den erfarenheten jag har, de som har stannat där, så har också stannat generellt. Och det har jag sett med stor sorg från sidan sett. Och jag har sagt, vad lyder Jesus? Gå hela vägen. Jag har uppmuntrat människor att ta steget ut, begrava det gamla och komma in i det nya livet med Kristus. Så man kan säga att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det här är en tuff bit. Men jag säger, det är porten in i hela lärjungaträningen. Det är porten in i den underbara resan att formas och slipas. Att bli knådad och bli formad av Kristus själv. När den anden börjar helga oss. När anden börjar tala om vårt gamla liv. Och säga att nu är det dags att lägga av. Nu är det dags att vända om. Nu är det dags att skapa nytt. Men tänk, den som vågar. Den som är beredd och den som gensvarar. Vilken välsignelse. Vilken härlighet. Jag kan säga att vi skulle kunna ha en lång kö om människor som vittnar om det här. Vilken seger det är att gå ut där genom dörren. Halleluja. Och känna att jag har passerat döda havet. Jag har passerat döda havet. Gud öppna en dörr. Gud skingra det här vattnet för mig. Jag kommer igenom på andra sidan. Lärjungaträningen. De som har kommit vidare, som har sagt att jag är beredd att gå. Här börjar de andliga föräldraanlagen synas väldigt snabbt. Det är de som vill tjäna. Det är den som vill ta sitt ansvar. Det är den som är beredd att gå den andra milen. Det är ett bra kännetecken på en människa i den här processen. I församlingen här så erbjuder vi ledarskolan. Vi har jobbat med den här andliga livscykeln. Jag tror vi är rustade för att frigöra lärjungar och ledare för den här tiden. Vi har två böcker. Lärjungaskap och ledarskap. En är grön och en är blå. Ett material som har slipats fram under alla år av både utvärdering och vånda och beprövning och ett och annat. 30 veckor, 2 terminer med närvaroplikt. För det är en karaktärsdanande skola. Och vi tror faktiskt på att man behöver ge sig tid att formas. Vi tror inte på fri uppfostran. Ingenting sker av sig själv. Om du bara släpper tömmarna så springer alltid dina barn åt fel håll. Jag vet inte vilken ålder de förstår att gå åt rätt håll. Men det är livsfarligt att släppa tömmarna allt för tidigt. Det behövs andliga föräldrar. Det behövs andliga fäder och mödrar. Som med varsam, kärleksfull hand kan ha några tömmar i sin hand. Vissa ska styras med väldigt korta tömmar. Andra kan man ha lite längre med, tömmar med. Halleluja. Lärjungaskap. Det finns ingenting mer underbart än det. Sen det sista steget, sista punkten. Efter att ha vunnit, förankrat, tränat, så är det dags att börja sända ut. Att förlösa, frigöra. Och halleluja, det här är den mest segerfyllda, underbara uppgiften i hela den andliga livscykeln. När det finns fullvuxna kristna som själv tar ett ansvar, som själv ber, som själv går ner på sina knän, som själv har lärt sig att hämta upp näring ifrån skriften, som inte har navelsträngen kvar till vare sig cellgruppsledare eller pastor eller någon månadens budskap eller whatever you call it. Det var på engelska. Jag trodde inte att navelsträngen var så tjock som den var. första gången. Det var ju en seg rackare på BB. Det är inte alla kvinnor som har klippt av en navelsträng. Men jag kan säga att inte var det bara så att ta en fiskars, utan det var kraftiga doningar. Påminner mer om ett sån här verktyg som man har om man skruvar bilen. Det är några här i församlingen som kommer att uppleva det här närmaste veckan. Så det är också några här som just har blivit både farmor och gammelfarmor. Halleluja. Men jag säger det, navelsträngen ska klippas. Förr eller senare ska människor börja andas med egna lungor. Förr eller senare så ska födan både in här och ut här. Det är den naturliga livscykeln. Och jag säger det, det är precis samma sak i det andliga. Det behöver liksom ske någonting ibland. De här, ska vi säga, separationerna mellan föräldrarna. Det kan vara ganska känsliga perioder. När man ska släppas och gå själv och tänka själv och handla själv. Men det är väldigt bra på lång sikt. Det är det som gör att den kristna kyrkan idag har över 2 miljarder efterföljare. Det är det som gör att det från generation till generation har vuxit till sig både ledare och evangelister. Och pastorer och apostlar. Profeter och lärare. Och det är det som vi drömmer om. Att få se att det är inte bara 1, 2, 3. Utan en hel armé med troende människor som reser sig upp i sin fulla styrka. Intar sitt mandat i Gud. Halleluja. Det är inte så att det är dags att titta försiktigt ner i bänken. Känna sig som om man har sålt smör och tappat pengarna. Så det är dags att kavla upp ärmarna. Och bara be Gud att få ett mandat ifrån himlen. Att börja forma nya människor. Få det här livshjulet att snurra i ditt eget liv. Börja bedja, börja drömma, halleluja, om barn, om nya människor. Det här är det som gör livet värt att leva. Det är det här som gör att man kan känna en sån otrolig segervittring ibland i sin ande. För att det kommer frukt också av ens egen frukt. Jag träffade Karin Hansén, hon är inte här nu, men kanske behövde gå, men hennes son hade just blivit pappa, Patti Hansén. Hon sa, åh mamma, hon beskrev den här känslan och jag såg på henne. Det där var äkta känslor, hur det är att bli förälder. Farmor. Jag kan säga, det är en av de starkaste upplevelserna efter frälsningen. Det är att få se att det går i repris. Att det föds kanske ett nytt träd. Fast en kvist ibland måste sågas av. Och den brister. Så kan jag säga att ur den kvisten så finns det frön som faller ner i jorden. Som börjar växa. Och får det bara lite tid och får processerna vara igång, så kan det komma ett nytt träd. Till och med ur en torr kvist. Halleluja. Rasmus, ska du sätta dig vid piano? Vi ska gå in i i avslutningen av det här mötet. Tänk att Jesu lärjungar lyckades. De hade givetvis väldigt bra förutsättningar. De hade varit med Jesus i 3 år. Men nu var det vingligt av och till. Nu var det en kör tråd. När Jesus började tala om att äta hans kött och blod. Då var det nära. De bara lämnade och gick. Och Jesus sa, ska ni gå? Och Petrus, som hade lite förstånd, han sa, herre, vart ska vi gå? Du har det enda. Så jag säger, fortsätt att göra jobbet. Du kan åka den här sommaren på vilka konferenser som helst. Du kan ta med dig alla möjliga nycklar till framgång. Du kan plocka på dig upplevelser, erfarenheter, injektioner. Men jag säger det, när du kommer tillbaka och sätter dig här efter konferensen, så är det bara att kavla upp ärmarna. Det är samma jobb som ska göras. Det är samma utmaning att vinna människor, att förankra dem, att vara med och forma och träna och skicka ut människor. Vi kommer aldrig längre än så. Vi kommer aldrig att bli mer exklusiva än det. Det här är vårt liv. Det är det här vi andas, lever, drömmer. Det är det här vi tror på. Det kristna livets grund, DNA. Du kan bena sönder ditt kristna liv i små, små, små delar. Och du kanske hittar det kristna livets DNA-molekyl. Men där finns de här komponenterna. Kanske någon liten till. Men det ryms också in i det här. Bli inte mer exklusiv än att du gör det som Jesus har kallat dig att göra. Bli aldrig... Försök inte göra någonting annat än det Jesus har kallat dig att göra. Jag säger, gör vi det som Jesus befallde oss att göra, så kommer han att stå bakom oss. Han kommer att betala notan. Han kommer att backa upp oss med hela himmelen. Han kommer att välsigna oss och stå med oss ända till livets slut. Han lovade, jag ska vara med. Låt oss resa oss och bedja. Fader i himmelen.